Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är entreprenören Kai Linna. Kai dömdes 42 år gammal år 2004 till livstidsfängelse för rånmord i Karlmark utanför Piteå. Han ansåg sig hela tiden oskyldig och beviljades år 2016 resning och friades och släpptes året därpå. Han fick ett rekordstort skadestånd på 18 miljoner och bor idag på Kanarierna där han öppnat ett hotell. Han är nu aktuell med självbiografin Besökaren, mina 13 år bakom galler, skriven ihop med författaren Theodor Lundgren.
Ja, välkomna till Kai Linna, eller välkommen till friheten också skulle jag säga. Och välkommen hem till mig här på Kungsholmen, så till Kai Linna som är aktuellt med självbiografin med vår vän Theo Lundgren.
En del av självbiografin i alla fall.
Besökaren, mina 13 år bakom galler.
Ja.
Alltså jag är ju prisläst den och jag är väldigt, hur ska jag säga, det är sällan jag blir liksom, du vet, tagen på det sättet. Va? Jag trodde fan mig inte att det gick att göra så här i Sverige. Och sen så tänkte jag ju, alltså det går inte att komma ifrån att hade det varit någon annan än du? Och då har du säkert tänkt den tanken.
Mm, ja, ibland faktiskt.
Så hur fan hade det gått då?
Då hade jag fått sitta i hela straffet.
Ja. Alltså du har så jävla, alltså du har suttit, alltså, för att lyssna också. Alla vet, tror jag, har läst eller hört om det här fallet och sett på tv eller läst tidningar. Du har suttit 13 år oskyldigt i fängelse. Och du åkte in 2004. Och redan, men samtidigt redan 2006 började DN:s Stefan Desinski granska fallet.
Ja, ja.
Och redan då borde det ha växt hopp hos dig.
Ja, alltså det gjorde det med, för med det, bara att få det här mediala stödet. Jag vet att jag sökte aktivt medialt stöd. Ja. Och för min del så var det liksom Dagens Nyheter, ja, eller SVT.
Ja.
Ingenting annat duger liksom.
Och sen, men det märker man som Stig så att säga, du, hade det varit någon annan än du, för att du, det jävlas ju på något sätt att du blir lite rättshaveristisk mot, du vet dina rättigheter och sådär. Och jag jobbar ju hela tiden också med folk i fängelset och på väg att slussas ut ur fängelset och skriver dem med Leo Carmona och sådär. Men, så jag vet ju hur plitar håller på. Min kompis har inte fått in en skrivmaskin på 1,5 år och då knallar honom 2 veckor innan vårt release party och sådär. Så att jag har ju fått, men nu när jag läser det så får jag ännu mer förståelse. Så förstår jag ännu mer förståelse hur det går till inne också.
Ja.
Och det måste vara ännu värre om man då också sitter där och inte ens känner att man har ett straff att förtjäna.
Ja, alltså det är lättare att bli förbannad. Och det behövs. Ja. Alltså du måste ju ha ilska när du ska, när du ska fightas mot sådana här krafter. Det, alltså det där med att de håller på så här, det är lite grann också att alla de här, inte alla, jag ska inte dra alla över en kam, men många, för många, de är lite kungar i sina egna småriken. Så.
Ja, precis.
De kan göra nästan.
Ja, jag har fått uppfattningen att till exempel fängelsechefen på Skänningeanstalten var sånt.
Ja.
Som knallade Leo en vecka innan vår release party. Just för att Leo hade blivit för vän med plitarna. I alla fall brukar det vara tvärtom. Han hade gett 2 böcker. Mm. Så att de ville bara hitta en anledning. Men också för att förklara för lyssnarna. Alltså fallet det här, det som du dömdes för, det var ett mord på där 2 bröder, en blev väldigt skadad och en dödades, eller?
Exakt.
Och du blev, alltså du var i Amsterdam när det här, på jobb eller?
Nej. Ja, jag var på jobb, jag var på väg till England och nej, men alltså jag läste i tidningarna, alltså på nätet.
Mm.
Redan på den tiden kunde man göra det och hela historien rullade upp liksom, jag blev lite fascinerad för jag kände ju till de här bröderna. Jag har ju varit och hälsat på dem en 6 år tidigare och sålt ett kassaskåp åt dem. Så.
Hade du varit i hemmet med dem och sånt? Ja.
Men ju mer texter rullar på, ju mer börjar jag liksom känna liksom någon sorts oro-känsla och mådde nästan illa för det var mig de pratade om. Det var jag som var den där som hade gjort det. Och det märkliga är ju att polisen alltså är så jäkla säkra. Det, jag har aldrig varit med om det. Alltså jag är väldigt... Alltså jag läser mycket vad som händer runt omkring i världen och här hemma i Sverige. Jag har aldrig sett att polisen går ut i media och säger att gärningsmannen
är... Ja, precis. Det är nästan aldrig först nu efter MeToo fick vi det nu igen med vissa. Ja. Men det hade inte hänt innan. De gick ut med ditt namn och såg ditt foto och ditt namn när du var utomlands.
Ja, det var i och för sig pixlat, men det hjälpte ju inte för att liksom undanhålla liksom identiteten på mig. För det, alla visste ju vem det var frågan om. Så att, och det gjorde ju liksom samtidigt att jag blev lite rädd. För det liksom speglar ju deras säkerhet. De är säkra på att det är jag. Och då blir man ju riktigt skraj. Alltså. Och det fanns ju då antydning att det fanns en anledning varför de var så säkra. Och det var ju att de hade säkrat så pass mycket bevisning, teknisk bevisning, DNA och allt möjligt. Så att,
som sen inte fanns.
Det var ju bara bullshit alltihopa. Så att, alltså det de gjorde var att de hittade DNA-profilen på brottsplatsen. Mm. Men sen sålde de i skinnet innan de hade skjutit björnen. Så i och med att de hittade DNA-profiler så var det mitt. Innan de ens får svar från SKL som heter på den tiden. Så de visste vilket svar de skulle gå från SKL.
Och varför fick de på just det? Det var de här, alltså det är två kompisar, Nils och Beck.
Ja.
Alltså på ett sätt tror man ju att de är de skyldiga egentligen.
Ja, alltså åtminstone Nils är ju definitivt på något sätt medveten om vem som ligger bakom det. För han har ju sån kännedom om brottsplatsen.
Kände du de två?
Jag kände de båda två.
Ja. Nära vänner?
Nej, det ska jag inte påstå. Jag bodde ju uppe i Luleå då, och det är en sån här lagom liten storstad så att det blir lite alla känner alla. Va?
Mm.
Och de jag sysslar ju med försäljning, vi träffades alltid med V75 och pokeraftan och sådär, så att det var ett väldigt löst
gäng. Alltså jag känner igen mig, för min farsa jobbar ju som försäljare. Han var först byggjobbare och sen när han var 39 fick han möjlighet att sälja försäljare av leksaker.
Uh-huh.
Och tog mig i automater och grejer. Uh-huh. Och alltså när jag läser det där så känner jag igen mig i hur det var för honom. Man tog in nya produkter, man fick tips från andra säljare. Man var konkurrent men ändå inte. Man behövde de här tipsen och gav andra tips. Och alltså, ibland så, det var en väldigt lustig grej. Det var att en av mina kompisar visade sig vara kompis med farsan.
Ja, ja.
Alltså i flera år innan vi visste om det. Och de brukade lägga då att de såg i Sundsvall och sånt där. Va? Farsan hade hela nollen så. Arvsfält. Så att det, och det var ju så han tog in vad som rymdes i en lastbil, i en sån här Ford-bil. Så han hade ju big penner, big tender, allt möjligt skit. Va? Så det gick att sälja. Och det är klart, det blev ju vinst. Och, det var ju liksom inte illegalt, men det var ju så här, du vet, på gränsen.
Ja. Nej, men det var det så. Vi låg ju ut mycket. Vi var ju alltså Haparanda och Kiruna och nere i Sundsvall. Så vi låg ju över på hotell och var på säljresa. Och det var ju så. Gjorde man inbyten, då sålde man ju det man hade bytt in svart. Det var viktigt. Alltså det står jag för.
Är det inte halvtid?
Ja, det står för vilken dag som helst i veckan. Men så var det ju. Om inte annat så prejsade det bensin.
Och de här Nils och Bertil var också med samma säljteam?
Nej, inte samma team, men alltså vi hade jobbat till exempel med dammsugarförsäljning allihopa, fast i olika, inte samma tidsepoker, men vi kom från samma skola på det viset.
Och det var ju någon som kändes utav dem lite pundish, eller han hade åkt upp för att köpa droger och
Ja, särskilt på Nils så fanns det sånt i bilden också.
Ja, den enda satt upp såhär, alltså, för jag tycker allt när man läser också, jag blir också upprörd, det känns ju totalt oskyldig liksom, men den enda invändningen, din reaktion när du läser tidningen i Amsterdam, det är ju fly till England och ligga lågt under radarn i England och Wales. Mm. Alltså själv hade jag bara tänkt att jag ska gå och åka dit och visa min oskuld. Mm. Liksom. Men det är kanske inte... Det är, olika...
det är lättare sagt än gjort alltså. Alltså jag har ju aldrig liksom varit dömd för någonting va. Men hamnar du i en situation där du är hotad liksom av ett sånt allvarligt straff va? Så tror jag nästan att den första reflexen är flykt.
Ja, om man säger den starka approachen de hade, det var lite grann som att skjuta med skarpa ammunition på mig faktiskt.
Ja. Så man känner bara dra.
Nej, men jag tänker på till exempel så här Julian Assange. Han känns ju, för mig känns han helt oskyldig. Ja. Alltså det grösta de har på honom är att en kondom har spruckit från honom och sånt där. Ja. Liksom. Det känns så att om han bara inställer sig på förhöret så lägger de ner det. Så lägger de ner det. Men det gjorde han ju inte. Då börjar man tänka så här, enskild, samtidigt som just han väntar ju också livstid i USA om han blir utlämnad. Men om man ska gå över till, ja men då förstår jag, du hade den reflexen också att det var bättre.
Ja, framförallt att lite det här, alltså, de bestämmer inte över mig. Jag är inte skyldig att inte in mig. Jag begår inte ett brott som undanhåller mig. Och sen fanns det så jäkla många frågetecken som jag egentligen hellre ville ta reda på själv.
Ja.
Lite naivt naturligtvis.
Tog du kontakt med advokat och
ja,
så?
Ja, det gjorde jag. Men sen har jag väl efteråt också insett att det var lite grann att jag faktiskt blev lite bedövad nästan av det här. Att jag tänkte inte riktigt klart heller. Mm. Lite chockskadad nästan.
Att stressad tänker man ju inte smart.
Nej, men alltså, jag tror att de flesta människor som är med i en sån situation har ju inte ens planerat i förväg vad ska jag göra om något sånt händer. Och då så kommer ju chocken och då tänker du nästan på, alltså, som djur va? Hur fan gör jag nu?
Fight eller flight?
Ja, alltså du drar ju fan så fort som, för att det ska lugna ner sig i alla fall lite grann.
Om jag förstått rätt med boken, för jag läser bättre när jag läser på papper, men nu fick Stig boken för vi fick bara tag på en av det, och så jag lyssnade den på ljudbok.
Mm-hmm.
Och det är också, du läser väldigt bra, du har en bra berättarröst, så det kan ju rekommendera ljudboken. Det är en bra inläsning. Men jag har förstått också så här, poliserna var svärfar eller svåger eller någonting till någon av de här Nils och Bertil och de här som skyllde på dig på något sätt, eller pekade
ja,
ut
det. Ja, det var väl så att Bertils far, han var bra kompis med de här poliserna. De var i samma jaktlag och han var ju sån här som...
Lite norr.
Verkligen. Han var ju sån här som kunde liksom gå in i polishuset och bara gå rakt igenom receptionen in på deras kontor på baksidan och bara slänga upp fötterna på.
Jag ringde ju min kusin upp för att fråga om jag fick ta upp det och så att jag får inte nämna hennes namn och så. Hon är fortfarande nojig för de här poliserna i Norrbotten. Ja. Men alltså, jag kan ju berätta sen efter vi klarar det här. Ja. För det här är som en sån här skräckfilm. Alltså en kvinna i Arboga kvinneklassen som är ute efter att gifta sig med döende män för att få deras pengar.
Svarta enkan.
Också lite osäkert om hon har försökt döda mannen. Va? Han berättar i alla fall för en polis i Umeå. Han har cancer. Va? Och hon har träffat flera män med cancer. Va? För att få ut pengar. Och den här polisen i Umeå engagerar sig då. För han tycker att det här är så förjävligt. Va? Han är rädd för den här kvinnan. Va? Och hon försöker gifta sig med honom. Men tack och lov så funkar det inte. För han är så... Alltså när de ska gifta sig så är han så jävla dåligt skick va. Så han får inte fram några ord.
Men Stig, vad har det med det här?
Jo, men alltså det är samma jävla poliser. Det är samma år. Det är samma år, Norrbotten i Luleå va.
Vi kan gå några år tillbaka. Då sprängde de ju en hel redaktion i luften och dödade lite folk.
Vilket?
Poliserna i Luleå.
Oj.
Ja, Röda Flamman, det har ni inte hört talas om.
Nej.
Ja, jajamensan, i Luleå.
Men Flamman, jag har ju kompisar på Flamman. Jaha, det är så.
Det
här är väl på 40-talet, tror jag.
Men de har ju ett rykte om sig och polisen i Umeå står i relation till polisen Ruv som är liksom mot varandra. Därför att de uppfattar dem som jävligt korrupta. Okay. Och det här har det länge så.
Vilket skulle det vara en korrupta?
Alltså Luleå. Okay. Och det här var ju då samma år, det året efter det här hände. Mm.
Ja, men det kan jag skriva under på att de är korrupta. Det är ingen snack om den saken. De hittade ju ett DNA-spår. Mm. Och så tyckte de ju det var jättekul. Mm. Och skickade ner den till... Det kanske var den de gick ut i tidningen så att det var mitt. Men de skickade ner den till SKL. Då.
Alltså det var ett DNA-spår, men det är inte säkert att det var dit.
Nej, de visste inte det då. Men då utgick de ifrån att de var mitt. Men sen fick de ju svar från SKL.
Hur fan kan man utgå från något man har kollat? Det låter helt vansinnigt.
Ja, det låter inte så där prosigt. Men sen när svaret kom från SKL att det var inte mitt. Det var DNA.
Då, helt jävla sjukt.
Då var det,
alltså, det är en mardröm när man läser ditt, att det du har utsatts för.
Ja, men då var det alltså frågan om en okänd man som har befunnit sig på platsen.
Det kan ju vara vem som helst, en skidåkare.
Alltså, men den låg på en sån plats att det var nog ingen skidåkare.
Det var ett liknande mord också. Det är någon, det är alltid när det blir sådana fall, det är någon som är oskyld eller skyldig då, som slipper.
Ja, men alltså det är ett snus och det är liksom det är snö. Så om jag hittar man snus på snön, då är det relativt färskt också. Så att den personen hade ju lämnat det snuset där i ganska nära anslutning till brottet. Men det konstiga, det man ska säga när man pratar just om korrupta poliser, det är det att då sitter de alltså i sitt kontor då, de här poliserna och åklagaren, och så diskuterar de vad de ska göra med det här spåret. Och så kommer de överens, vi är med rundan det.
Ja, och precis, det tänker jag också på när jag lyssnade på boken, att åklagaren, att till och med åklagare är inblandad och lägga undan bevis. I Stockholm har vi ju Tage Åström som har till och med blivit så här tv-stjärna i Filip och Fredrik. Han har liksom, tyska polisen har informerat svenska på avlyssningar att han har placerat knark på mina kompisars restaurang. Ändå liksom kommer han undan, men han fick välja mellan fängelse eller gå frivilligt, men han slapp undan fängelse, han slapp anmälan.
De blev ju polisanmälda av en annan åklagare nu när de här uppdagade, men sen fortsätter ju alltså den här korrupta kårandan, så att säga. För att sådana ärenden sköts ju av interna utredningen nere i Malmö. Och det de såg med i Malmö...
Men utredde de åklagaren?
De utredde åklagaren.
Det här ska ju åklagaren också utredas.
De utredde honom, de kallar ner honom på förhör. Och han begär då först och främst, han vill ha ett intyg på, ett skriftligt intyg som han får på att om det här förhöret visar sig att han ska bli misstänkt för brott, så ska det omedelbart avbrytas. Han får ett intyg på att det ska avbrytas. Men de här åklagarna som utreder det här, de ser att ett halvår bort så är det här preskriberat. Och det de gör är att de förhalar utredningen ända fram till preskriptionstiden genom att hela tiden byta ut handläggande åklagare. 5 gånger gjorde de det under resans gång. Sen när det hade gått en vecka över preskriptionstiden, då var de klara med utredningen.
Okay.
Och då var det preskriberat.
Ja. Det är helt sjukt.
De
andra åklagarna gjorde inte heller.
Sen normalt säger det så här, om det är ett brott som ska liksom, det är brott om det ska preskriberas, men då lägger de i turbon. Här lägger de i backväxeln istället.
Precis. Men det som jag tycker är mest konstigt, det är, för jag uppfattar inte att alla poliser i Sverige är korrupta.
Absolut inte.
Alltså varför reagerar inte poliser centralt i Stockholm på det här?
Nej, men sen är alltså på chefsnivå har det korrupt. Alltså Leo som jag skriver med till exempel, han har ju, han har inte gått ut och erkänt det direkt, men indirekt, han har väl gjort anstiftan till mord. Mm. Men däremot var han var den som, turken som försvann, han stod under rättsskydd, eller vittnesskydd. Polisen avlyssnade allas telefoner, både svenska och finska polisen, så att de hade kunnat förhindra det här mordet, men de ville ha självsanering, få in så många, för att de var så irriterade på att Leo hade kommit undan med Arlanda, så att de ville att alla skulle döda varandra. Och nu sitter finska polischefen faktiskt häktad för inblandning i mordet, för att han lät det ske. Men det var även svenska polisen. Så där fungerar det även på chefsnivå.
Ja, skillnaden är väl på finska sidan så sitter de åtminstone häktade.
Ja, precis. Och sen gör jag ju nu mycket för en svensk tv-serie med om gängbråken och sånt. Och där först nu börjar polisen lägga sig i lite. Men att det har varit såhär 10 mord i Malmö bara i år. Och jag tror 10 Rinkeby i år och typ 18 i Göteborg. Det handlar ju också polisen...
de går inte in och utreder för mycket för att de tycker det är lika bra att man skjuter ihjäl varandra förrän det blir som det nu är en politisk fråga och medial fråga. Då börjar man lägga sig lite.
Jo, för jag tycker, alltså, även om det låter kanske nästan fascistiskt, men det är på något sätt en viss skillnad. En person som inte är kriminell och som inte har med det där att göra, alltså som är en vanlig sensor, att han blir utsatt för den typen av det du kan kalla för samhällelig sammansvärjning, det är ju någonting som jag tror att de flesta människor som lever i det här landet kan identifiera sig med och uppleva som djupt upprörande.
Det tycker jag också, för att du hade, alltså jag var ju också så här, du skrev att du var så kallad värsting tonåring. Det är precis som mig. Och då snackar man om en tonårskriminalitet. Det hade du som jag. Och, men sen växer man ifrån det, liksom. Medans om man tar, det finns ju andra fall i Sverige där man kan säga att oskyldigt har blivit dömda. Vi har dels obducenten och de där som jag inte vet riktigt, för GV och GO, de drar aldrig upp fotohandlarparet, men mycket tyder på att det var ju ett justitiemord, för du kan ta en tvååring som ett vittne. Och sen hade du Billy Butt som var, han har betett sig omoraliskt, däremot så finns det ingen som tyder på våldtäkt och sådär, att samhället hatar dem så mycket för det de har gjort. Men i ditt fall fanns det inget, finns det ingenting att hata dig för ens.
Alltså det värsta fallet vi har i Sverige nu, det är ju fallet Ari Mattinen, där en kille har dömts till livstidsfängelse för något som alltså inte ens är ett brott.
Hans fru har hoppat ut genom balkongen.
Ja, där från ett fönster. Hon har väl inte hoppat, utan allting tyder på att hon har demonstrativt visat att hon vill göra självmord. Mm. Men sen i sista sekund ångrat sig. Det är lite svajigt att stå på undervåningen utöver fönstret, så hon börjar ropa på hjälp och sådär, och vill ta sig in, och så tappar hon liksom fästet och så ramlar hon. Så det är en olycka mer än självmord egentligen.
Ja, så reagerar man ju oftast. En vän till mig, Stig, vid självmord för ett år sedan, två år sedan. Och där var det också att han hade försökt ångra sig sista sekunden.
Och det här syr de ihop till mord, alltså, och ger honom en livstidsfängelse. Han har suttit hela livstidsstraffet, han är ute.
Men hade de något emot honom då?
Hade de emot honom var att han var alkoholist. Det var det enda. Ingenting,
men det är inget brott.
Nej, men ingenting personligt. Så. Nej, men man, alltså, det närmaste jag kan jämföra mitt fall, men det är fast en Dreyfus-affären. Alltså,
Men där var det att han var ljudet.
Ja, jag vet inte om det är för att jag är finne, men...
Alltså, med oskyldigt dömda. Alltså, när jag lyssnade på er bok så pratade ni om 5%. Jag hör 10%. I sexbrott pratar man till och med om 15% oskyldiga, när det är så här ord mot ord. Samtidigt som i sexbrott är det också mest skyldiga som går fria, eftersom det också är ord mot ord.
Ja, det som är märkligt är egentligen när domare säger han eller hon ger ett trovärdigt intryck.
Ja.
För där pratar vi ju om att man faktiskt kan vara en skådespelare. Va?
Ja.
Och de ger ju trovärdigt intryck.
Mm.
Så det måste ju vara otroligt svårt att veta. Ljuger han eller skådespelaren? Eller hon?
Det är särskilt psykopater. Ja,
men vi är säkert duktiga på det. Att, det krävs ju lite stödjande bevisning. Det gör han ju.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men vad ska man säga, om man skulle, hur ser du på de här? Man talar juridik om sanningsprincipen Och det står i motsats till något annat de talar om som heter orubblighetsprincipen. Ja. Kan du reda ut de här
två? Jo då, för 17...
För jag förstår dem inte riktigt. Jo då, du har... Det är på senare år jag börjar prata om
det här. Ja, du har ju orubblighetsprincipen, va? Som egentligen betyder att det ska finnas en trygghet i en dom. Va?
Ja.
För båda parter.
Ja, och så ska du vara nöjd med den dom.
Ja, du ska, alltså, dom ska ju kväsas, brukar man säga.
Ja.
Och vill man då liksom ha en omprövning, då måste det komma fram nya omständigheter som inte har varit liksom kända förut. Så. Mm. Annars är det orolighetsprincipen. Och sen har du då sanningsprincipen som är lite mer övergripande.
Mm.
Där man egentligen lägger ut en pusselbild så att hela bilden blir väldigt tydlig.
Ja.
Och då är det sanningen man ser, så att säga. Va? Och då behöver man inte hålla på med att det ska vara nya omständigheter, det ska vara det och det ska vara det. Lätt, va? Då kan vem som helst se att här har vi ju sanningen för 17. Här är bilden. Va? Och det är väl egentligen det som är det största hoppet för just Ari Mattinen, det är ju det att alla... Men ett barn kan ju förstå att han är oskyldig. Det, men sen har du ju då liksom rättsliga principer.
Det är inte så här hedermordsfall heller. Liksom,
nej.
Där det händer liksom... Där är ju, det är det som är så sjukt. Där är ju liksom så här med... Det är utav, jag tror det är 10 balkongmord på kurdiska flickor per år i Sverige. Det är bara en som döms, så en av 10. Liksom.
Många som
ramlar, det är tvärtom.
Många som ramlar ner. Nej, men alltså det är någonting som skulle vara väldigt bra för att slippa de här problemen. Det är att vi har ett resningsinstitut.
Mm. Ja, det vill du ha. Och för lyssnaren är det att... Det är några som jobbar för att folk ska få resningar. Det har du i Norge.
Nej, alltså de bedömer ett fall. Men utifrån, alltså inte utifrån några liksom, alltså förutbestämda principer. Utan de kikar bara på fallet så som en förnuftig människa ska göra.
Mm.
Vi är ju alla, de flesta av oss, förnuftiga människor. Mm. Vi kan ju se vad som är rätt och vad som är fel.
Mm.
Och vi behöver inte blanda in juridik i det hela för den skull.
Alltså jag uppfattar ju ofta problemet med juridiken. För de gånger jag har varit i rätten, va? Så jag har ju alltid varit på svararnas sida. Och jag kan väl säga så här att de jag känner, de har klarat sig undan väldigt bra på grund av att de som sitter i rätten fattar noll om kriminalitet. Och de fattar inte ens att människor kan göra vissa grejer.
Ja.
Och det gör ju då att massa människor går fria på grund av att de är så jävla, alltså socialt sett, långt borta ifrån de människor som de ska hantera.
Ja, det är viktigt att domarna har en förankring i verkligheten också, naturligtvis.
Men det är svårt därför att de tillhör ju socialt sett ett skikt.
Ja, men jag hade, alltså, jag var ju tonårskriminell.
Kommer fördomarna sen.
Ja. Nej, men jag var ju tonårskriminell som du där, Värsing, och sen blev jag då sexuellt utnyttjad, kan man väl säga, utan min övervakare, att jag hade en relation med hon som blev min övervakare, men där var det att Peter Altin var skyldig henne en tjänst. Så jag hade, trots att jag torskade för små eller liksom misshandel och liksom små rån och sådär, så tog han det, medan han i vanliga fall hade mod. Liksom. Så bara att han kom och stod upp för mig hade sån respekt. Så jag blev ju friad för allt igen. Fast så här, efter han kan ju säga att jag var ju skyldig. Liksom. Men
där var det väl helt enkelt så att han ansåg att det här är så här gränsvärd. Antingen blir den här killen livsstilskriminell.
Men han sa...
Jag var ung också.
Ja, och Peter sa ju inte så här. Ni har, du höll ju på med musik då. Ni har en så här kille som kan Mozart typ. Eller så har ni någon, kallar ni en Clark Olofsson.
Ja.
Vad väljer ni? Rädda honom liksom.
Ja, det var ju bra.
Och det lyssnade de ju på. Så det är ju bra. Och det var ju, jag vill ju själv bli jurist. För det var typ de flesta vuxna, eller alla vuxna hade svikit mig. Så jag vill ju själv bli jurist. Och typ 2 år efter det här så jobbade jag på justitiedepartementet med jurister. Den här som dömde Jean-Claude bland annat. Och Göran Lamberts och Stefan Strömberg, säger på chefen och sånt. Men då tyckte jag alla jurister var så tråkiga, så då övergav jag den banan. Men jag var inställd på att bli det. Så att jag kan ju mycket i juridik. Ja, men det är ett problem det där, att alla, som du säger, att han, de dömer ut honom för att han skulle vara alkoholist. Mm. Det låter ju helt skönt.
Ja, det är första att jag övertygade. Hade han inte varit alkoholist så hade han inte blivit det.
Nej.
Det var mycket fördomsfull då, helt klart. Men om man återknyter till det här med resningsinstitut eller oberoende resningsinstitut. I Norge har de det, va?
Mm.
Och de har väl ungefär halva vår befolkning. De beviljar alltså på 400 resningar per år.
Oj.
Och vad har vi i Sverige, en eller två på sin höjd, va?
Mm.
Det skulle alltså motsvara 800 i Sverige. Men det betyder ju inte att 400 fångar kommer ut i fängelset per år. Utan det betyder bara att de får sin sak prövad en gång till, va? En del frias, en del får väl till och med hårdare straff.
Mm. Så att det... Och i Norge har de generellt sett hårdare straff.
Ja, jag får på några brev från fångar i Norge. De linkar tillbaka till Sverige.
Ja. Nej, men det är också alltså, så, alltså, under, för om det, som vi bör ta upp i podden, om din tid är fängelse. För att även en person som är skyldig blir ju, om den sitter på så här långa straff, blir vad man kallar kåkskadad.
Ja,
liksom. Min kompis Leo tror jag klarat sig just med att han var så kreativ med Kartellen och bok och att han har humor och sånt där. Men hur överlevde du? Du läste böcker och spelade tv-spel med,
och satte dig in i fysisk träning.
Ja.
Men alltså det handlar ju väldigt mycket om vilken personlighet man är.
Ja. Alltså, men du tog inte ens permission. Nej. Du vägrade.
Ja, ja.
Och du vägrade ge pissprov och allting fast du inte var narkoman.
Från dag ett alltså.
Ja.
Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om inställning. Jag bor på Lillehetsen och på grund av det har jag råkat träffa en del människor.
Mm.
Som har suttit väldigt, väldigt länge. 25 år och i klockor och sånt här handlar det nu om när jag är över 50 år.
Mm.
Och de är... beskriver det som att du tar ett beslut, va? Ganska tidigt.
Mm.
Hur du ska överleva.
Mm.
Och det handlar mer om att du ska liksom stänga av sociala kontakter, studera och liksom gå in.
Han brukar sätta sig på isol.
Och sen hålla på och studera och ungefär som en munk.
Mm. Mm.
Ja, men det gjorde ju Svarta Brant också. Han läste mycket buddhism och sådär. Jag hade ju kontakt med honom de sista åren och är med i dokumentären om honom.
Ja, men de liksom säger att för att om du går in i det där, va, så är det så jävla stor risk att du hamnar i den kriminella världen på liksom oschyssta villkor. Det är ju så att både den här Janne Högström som jag känner och Claes Olofsson och en snubbe som jag också känner som har suttit i och blir nu 13 plus 14, 27 år, va? Jonas Bergström, han valde också det att istället isolera sig och plugga.
Mm.
För han ville, han sa att det farligaste det är att du går ner, va? Och till slut så tänker du på det sättet.
Ja.
Hur var det att sitta med, alltså du beskriver det här, sitter du och spelar risker med Helge Fossmo och Lasermannen och den där pappan som dödar Fadim och Jack Arkele. Alltså för mig, alltså, jag jobbar ju också med just nu att rehabilitera kriminella och för mig är det noga med att man, och det säger jag till dem också, jag kan döma er och ni ska också döma ut era handlingar, men jag dömer inga personer. Jag vet, men just vad de här personerna jag nämnde nyss, de är ju lite extrema om man säger så.
Alltså,
det känns ju inte som personer man vill.
Första natten de låste in mig i cellen där på G-huset, alltså jag fick en sån här stark känsla av att nu har jag nått absoluta botten. Nu kan det bara bli vänner. Ja, faktiskt.
Nej, men,
alltså... men du kom överens med dem då? Och så, hur var de att sitta då? Vad skulle du säga? Alltså, du behöver inte gå in på dem, hur de var som person. Men bara sitta där med dem.
Ja, alltså det...
Känner man obehag eller hade man trevligt?
Ja, generellt trevligt. För att vi sitter några killar runt ett bord. Det är det som gäller, va?
Ja, men det sa Kim också. Ja. Alltså, han satt ju då med Haga... Nej, vad heter det? Den snubben Södermannen.
Mm.
Han sa, det Södermannen gjorde var ju fullständigt förjävligt. Mm.
Han våldtog i Farsta.
Han våldtog då upp mot 30 brudar. Men det var en jävligt trevlig kille och vad fan ska jag göra? Alltså det är inte så mycket att välja på i ett sånt där. Och vi hade mycket gemensamt så vi snackade med varandra. Jag avskydde det han gjorde, va?
Mm.
Men jag kan inte avskydda någon som person.
Nej.
Det är en jävla skillnad. Va?
Mm. Ja, och det blir så. Han påtvingas i sällskapet. Men...
Ja.
Och Lasermann, han verkar ha tyckt att hans problem var inte med invandrare. Det var att han hade spelproblem. Han bara sköt invandrare för att villa bort snut.
Ja, han körde det racet där ett tag. Jag läste någon artikel några år senare. Då gjorde han en riktig knäböjare. Så att han har ändrat inställning nu. Men...
Ja. Nej, du vet, det blir så här. Vi har en poddgäst som är fyller 107 nu. Och hon var ju granne med mamman till Lasseman.
Ja, ja.
Mm. Han bodde ju då mitt emot mig, va? Mm. På Västingen, visste inte jag om. Och hon sa, ja, det var ju egendomligt. Hon pratade finlandssvenska. Ja. Det är en artig ung man. Och håller alltid upp dörren. Och sen börjar han skjuta folk. Så konstigt, jag förstår ingenting.
Men ni såg dem det där, de trodde inte att du var oskyldig först. Började de se det som oskyldig också sen?
Ja, men alltså mer och mer så... Ja, det var ju... Jag vet inte, liksom... Min inställning ändå är ju sånt på något sätt. Så att, oftast är det så att... Om det kommer någon... Och så säger jag är oskyldig, ganska snabbt så viker han bort det. Där, det
ja.
Jag kommer ihåg Helge Fossman hade ju den inställningen. Han var ju så jäkla oskyldig.
Ja.
Han ville att vi skulle bilda en förening, han var ju oskyldigt dömda.
Ja, det är för det.
Ja. Men jag känner liksom att då tappar man jag lite liksom trovärdighet. Ja. Så jag var inte så intresserad av det. Men sen gick han ju, tog jag tillbaka. Nu står han ju för det. Så att,
ja. Ja, men inte allt. Han mördade väl antagligen sin första fru också. Mm.
Ja, det kan man ju diskutera. Jag har ju aldrig liksom ställts till svar.
Nej, precis. Men hon dog mot hon. Ja. Ramlade i badkaret.
Ja.
25 år gammal.
Ja, men det är ju intressant egentligen. Han får ju livstid för anstiftarna. Hon som sköt fick väl något år på
sitt. Ja, hon fick, men där finns det med hon som sköt så finns det ju inte avhandlingar, men det finns magisteruppsatser, tror jag. Mm. Där har man ju jämfört domaret att är du snygg, ung och snygg tjej så får du lägre straff. Mm. Att hade hon varit 40 år och ful så hade hon aldrig fått
två år. Ja. Och är lite alkoholiserad också.
Och jag har en kompis som satt med henne på rättspsyk. Mm. Och han sa att den här snubben hade åkt fast för att han hade under en psykos gjort inbrott med en yxa i en villa och satt och spelade gitarr när paret kom hem med yxan där. Sen är han så snäll, sen skulle jag aldrig gjort något. Men ni hör ju galet det låter, så det är klart man åker in på rätt psyk. Men däremot så han då att det där var den galnaste personen han hade träffat, den där Helge Fossmans tjej. Så att hon var inte heller helt normal. Två år, hon hade nog behövt längre än 2 år.
Ja, men hon satt aldrig i fängelse.
Nej, men alltså det är samma sak. Jag tycker att det är skumt den här domen. Du vet, Åmselemorden, va?
Ja, ja.
För när jag läste om där så är det så jävla konstigt. Det har ju att göra med att jag är då dramatiker och jag kan försöka sätta mig in i människor.
Joa Valja kallar jag.
Exakt, men den här, vad heter hon, Marietta? Eller Marietta.
Ja, ja. Mm.
Alltså, när han beskriver en situation... När du beskriver en situation som gör det mer osannolikt än vad det är, så är det ofta sant. Och det han... Och det han säger då, det är att det är hon som... Han blir spöad. Vet du, han är en gammal FN-soldat. 25 centimeter längre än vad han är. Och han spöar upp och spöar skiten och killar. Hon tar ut ett gevär och riktar emot dem. Säger han ner på knä. Och,
skulle det vara din teori?
Nej, men det är bara de säger då enligt rättegången. Och då så översätter han. Och så har han översatt ner på knä.
Ja, ja. Så de uppfattar det som att det är han som ger orden.
Ja, eller hon säger Hanna.
Ja.
Och han säger, de vet ju inte vad det betyder.
Nej, precis.
Och han säger ner på knä.
Ja, ja.
Och sen skjuter de honom.
Ja.
Och det är mer troligt än att det går till... Hur fan, om du är en FN-soldat och är 1,90 och sådär, va? Släpper du snubben som kan gå och hämta ett gevär i en bil? No way. Mm. Ja. Och med tjejen kom ju loss liksom efter ett par månader. Och Kim, han åkte ju flyg med henne från Umeå. Då var ju gripen samtidigt, så åkte hon ner till Stockholm. Alltså, den tjejen vill jag inte ha någon närmare kontakt.
Alltså, oj då.
Nej, man vet ju inte. Det är samma som Annika Esberg som satt i... Jag är ju tjej, hon mycket trevlig. Jag har haft viss kontakt, jag översatte en text åt henne. Som satt på livstid där i Kalifornien. Men det... Alltså, i Sverige försökte man få henne att hon var helt oskyldig och sådär. Och att hon hade sagt don't shoot. Men jag pratade med Olle Westberg.
Mm.
som var generalkonsul i New York. Jag för mig att han sa till mig, jag kan göra det, han får väl mejla om jag säger fel, men jag för mig att han har sagt till mig att hon sa shoot, och då är det ju medskydd om du peppar någon, den du med.
Jo, men den orättvisan, man måste på något sätt skilja olika orättvisor åt. Den skillnaden att tjejer, framförallt om de ser bra ut, kommer lättare undan, det är en annan typ av orättvisa.
Jag har gjort avhandlingar, Diesen har ju skrivit ganska omfattande.
Nej, men det är, ja, men alltså, jag hade ju, när jag var där på justitiedepartementet, det var väl första gången jag, det var ju min första arbetsplats, det blev första gången jag blandade mig med kvinnor på arbetsplatsen också. Och så då hade jag en relation med en åklagare, och hon sa att hon hade friat någon bara för att hon tyckte han var så snygg liksom. Mm. Så det blev lägre straff.
Är det råd om inget?
Jag ska inte säga vem det är. Det är något Sveriges kändaste jurister. Men
ja. Jag kommer ihåg när jag kom upp på min rättegång, eller resningsrättegången man säger, va?
Mm.
Och då hade jag ju sagt till Peter att du måste fixa kostym åt mig och sådana grejer. Och det gjorde hon ju så här. När jag kom in i rättegångssalen, det gick som ett sus. Jag hörde suset. Alltså.
Ja.
De bara, wow.
Så var det. Alltså den här som Peter Altin. Mm. Som, han var ju typ bara jurkant när min övervakare fixade så att han fick då ta... För han hade hjälpt hennes ex med ett fall. Hon såg att Peter Altin hade talang. Och då fick han hennes väninnas pojkvän som hade dräpt en person.
Mm.
Och den personen fick då 12 år, tror jag, först. Och det var lite självförsvarssituation, samtidigt som det var många, väldigt många hugg.
Mm.
Knivhugg, det var mer än vad nöden krävde.
Mm.
Men då hade Peter sagt det första. Sen på en vit kostym, det är ju retorik, liksom, oskyldig.
Mm.
Klipp av ditt långa hår, liksom. Han var fransman, hade långt hår och sådär, liksom, och uppträdde så här. Och då gick han ut efter sin häckningstid, 10 månader. Och det blev Peter Altins genombrott.
Mm.
Samma sak sa han ju till mig också, liksom, så att jag vägrade riktigt på håret, men jag hade ju vit kostym på mig.
Ja, som Mona Sahlin. Men Mona Sahlins värld blev det nästan hennes värld.
Nej, men jag kände mig att jag var lite så här en ung Tom Wolfe.
Ja, men han sa en vit kostym och är på den nivån.
Och det var Nathan här... Johnson var det på den tiden på 80-talet som
hade vit kostym. Ja, men alltså, på den nivån, då är det så många listiga journalister som räknar ut.
Ja. Inte på 80-talet, nu för tiden.
Ja, men det här var ju 90-talet.
Ja. Det här blir på 80-talet.
Ja, du kan inte lura alla jämt.
Nej, det går inte för samma trick hur många år. Nej, men alltså visst är det så. Och jag tror nästan att det där är någonting som man nästan inte kan göra någonting åt.
Du ska ju dömas av dina lika på något sätt.
Ja, och det är klart att de påverkas av vad de ser. Och det är ju jävligt orättvist att tjejer som ser gulliga ut klarar sig bättre, va? Men... man måste vara realist också.
Ja.
Hur skulle du döma? Det är klart du påverkas av det.
Ja, det är inte lätt att vara en duktig domare. Det kan inte vara lätt.
Men du säger, jag såg i någon intervju, men du säger att du inte är bitter. Är det bara för att det låter bra? Jag hade varit jävligt bitter om jag hade suttit 13 år. Du fick ju också sitta i isolering.
Ja. Jo, men
för
alltså,
att du bråkade då.
Jo då, nej, men alltså det finns ju inget motiv att ha ett spel i det. Så att, nej, jag tror att det var ett jäkligt klokt beslut. Va? För att,
hur gamla var dina barn när du åkte in?
De var mellan 10 och 15 år.
Ja, och nu har
vi också då. På 13
år. Du förlorade då?
Ja, jag förlorade mycket. Va?
Mm.
Men nej, men alltså, jag insåg väldigt klart och tydligt att om jag bara liksom, om jag ägnar mig åt det här bitterheten,
mm,
och revanschen och hatet och det, mm, då kommer det att begrava mig.
Ja, men det är ju
då kommer jag ingenstans. Jag kommer bara liksom förstöra mitt eget liv. Jag kommer förslösa bort mer av det. Alltså,
jo, men det är sånt som jag säger till folk. Och folk har sagt till mig också. Mm. Jag har också anledning, men inte som dig.
Lite grann också. Liksom, att nu har jag slösat bort så mycket av mitt liv.
Det är lite lustigt den här historien du beskriver med Peter Elk, va?
Ja.
Alltså, för det är ju nästan som om den handlar om det här ödet, va?
Lite grann.
Och jag, alltså när jag läste det så tänkte jag så här, fan, du måste göra någonting av det här.
Ja.
Och jag tänkte lite, vi kan väl ta det kanske efter podden. Ja. För jag tycker ju då att det ligger så mycket konstnärlig energi i idén.
Ja.
Att det bör ju göras en film på det här. Va?
Vi har kommit jättelångt in, så att vi kommer ut med första boken igen nästa år.
Okay.
Det är en ganska intressant historia bakom historien. Jag satt ju i en isoleringscell.
Mm.
Och problemet i en isoleringscell är liksom, vad fan ska man göra? Mm. När man har räknat tillgångarna, vad ska man göra sen? Mm. Liksom? Så då gick jag liksom in i huvudet istället.
Ja.
Och liksom... Och jag har alltid varit väldigt intresserad av samhälle och historia och liksom börja tänka lite på massa olika sådana här historiska händelser, vetenskapliga rön och historiska personer. Och till slut liksom såg jag liksom, och alla de här, hur de liksom band samman till en enda historia.
Mm.
Och det fascinerar mig väldigt mycket.
Ja, nej, men vi får verkligen önska lycka till, men jag tror att vi är uppe i tiden.
Innan vi slutar vill jag också göra reklam för några grejer. Först att vi ska ha en skrivkurs ny här under hösten, varannan vecka från och med februari i Studiefrämjandets regi. Det är antingen gå in på deras hemsida eller beställ deras katalog för att anmäla er. Och den har väl gått bra hittills, den vi hade i
höst. Jag kom på en idé nu. Vi borde snacka med våra elever och att de gör reklam för oss.
Ja, men det kan vi ta sen.
Ja, är det juridiskt korrekt eller? Ja, det är det.
Ja. Nu, du menar att de alla är nöjda eller?
Ja, det är min uppfattning.
Ja, och jag tycker alla har, det var en hög nivå redan när de kom, men det behöver man inte vara rädd för heller, vi tar in alla. Men de har utvecklats väldigt bra, tycker jag.
Ja, men är ni riktigt dåliga så kommer ni få höra det också.
Ja, just, det är alltid ärligt, för ärligt, det vet vi. Jag vill också göra reklam för att för vår fest då som man kan komma in till, som kommer vara på Eriksbergs catering på Östermalm. Om ni inte har fått, ni som har skickat in något svar och verkligen vill komma på den här och så är det för att det kanske krockar med julborden, så att det kan bli i slutet av januari, för att det ser ut som jag åker till Zambia eller Kina på jobb. Men det blir i slutet av januari blir festen inte den 30 januari, för då kommer jag till Jönköping och håller ett föredrag på Kulturhuset där. Och det kommer vara med fokus på min bok Mitt mörka hjärta, min rapport från fronten mot IS och min och Leo Carmonas bok Spelet är spelet. Alltså om muslims extremism, gängkriminalitet i Sverige och USA och kurdisk formen av socialism och feminism. Så 30 januari, alla Jönköpingsor bor, ni får också ställa frågor till mig. Antikrist kommer till stan. Gör det då.
Antikrist, va? Det har du verkligen hört.
Och i Café Magasin i november och december, då har jag också ett 20 sidor långt reportage om derbyt mellan AIK och Hammarby som gick här under hösten och deras huliganfirmor. Plus ytterligare en grej, det är mycket Cyril Hellman här nu. Daniel Fredells dokumentär om Svartenbrandt i tre delar kommer upp här i dagarna på C-more kanal. Den kommer också senare under våren i TV4. Och där medverkar jag bland annat och pratar om psykopati och lite annat som har med Svartenbrandt och kriminalitet att göra. Tack.
Maila till cyrilochstig@gmail.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.